Snart är det dags igen, nämligen för studentskrivningar på olika håll i landet. Både studerandena och gymnasierna förbereder sig på skrivningarna och om allt går vägen blir det studentfest på många håll, senare i vår. Men har studentskrivningarna blivit orimligt krångliga att ordna? Vilka krav ställs på gymnasierna och å andra sidan på de unga som ska skriva studentprovet? Det ska vi prata om idag här i slaget. Jag heter Mikael Pippo och jag har med mig tre gäster. Annika Gustafsson, du är rektor för Pargas svenska gymnasium i Åboland. Välkommen med.
Tack.
Och Mar Porres, du är själv studerande vid gymnasiekatedralskolan i Åbo och också ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund, alltså FSS. Och du sitter också med i en arbetsgrupp som är med och utvecklar studentexamen. Välkommen till slaget.
Tack.
Och med oss är också specialsakkunnig Robin Lundell från studentexamensnämnden. Välkommen.
Tack.
Jag ska nu till att börja med att ta avstamp i att kort berätta vad som händer i Pargas just nu. För det är nämligen så att det skedde en stor vattenläcka i en idrottshall i Pargas ganska nyligen. Och nu måste hallens golv rivas upp på grund av det. Och det var meningen att studentskrivningarna skulle ordnas där i den där hallen. Men efter vattenläckan var det en stund oklart var skrivningarna kunde hållas. Nu igår fick vi veta att skrivningarna trots allt kan hållas i den där samma hallen fast golvmattan rivs bort. Annika Gustafsson, det har varit lite oklara tider för er. Hur känns den här lösningen nu?
Känns jättebra från skolans sida, för vi har ju skrivit det förut och det betyder att alla planer och allt som vi har gjort sedan november så kan vi förverkliga i den här salen.
Medan det ännu var oklart att var de skrivningarna i Pargas skulle hållas så kommenterade du det här för Yle Åboland och du sa så här: det har blivit allt vanligare att många studerande har rätt till specialarrangemang under skrivningarna och de specialarrangemangen är svåra att genomföra i en annan lokal. Vad menar du med det?
Det betyder ju att vi måste ha utrymme och tillräckligt med utrymme för att ha de här specialarrangemangen. Och det lyckas ju inte i vilken liten hall som helst, utan det måste vara lite större så att vi kan sätta en skärmar om det behövs. Och vi har sjuklingar eller något sånt, så behöver vi också ha utrymme för dem.
Men är det liksom så att det här funkar eller lyckas inte helt var som helst?
Det är nu tyvärr så, ja.
Du sa att det har blivit allt vanligare. Har det alltså skett en ökning i antalet studerande som har specialarrangemang?
Det har skett en märkbar ökning om jag jämför några år tillbaka. Våren 24 hade vi 12% som hade specialarrangemang och nu är vi uppe i 28.
28% av de som skriver studentprovet, ja, i Pargas svenska, ja, gymnasium har någon form av specialarrangemang.
Ja.
Ja. Där hörde vi lite siffror på Pargas svenska gymnasium. Du sa att det är en markant ökning. Är det här någonting du vet om från andra håll också?
Jo, det har jag nog följt med andra gymnasier och det är nog samma där också.
Robin Lundell, du är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden och har koll på hela landet. Känner du igen det här som Annika Gustafsson säger?
Det finns nog en ökning i antalet ansökningar och antalet beslut om specialarrangemang från år till år. Det har varit en trend här redan under flera år. Att det frågar om på nationell nivå så är det ungefär en 3500 beslut per år gällande läs- och skrivsvårigheter, 2500 gällande övriga sjukdomar och funktionsnedsättning och ungefär 500 som gäller då främmande språk som modersmål. Och det är de här tre grupperna som är de vanligaste inom vilka de här grunderna för specialarrangemang faller.
Nu försökte jag räkna snabbt här medan du talade och kom upp till 6500. Hur många studenter skriver varje år i Finland?
Det är ungefär 35 till 40 000 som får sin examen klar varje år. Deltagare per examens tillfälle, man får ju sprida ut sina prov på flera examens tillfällen. Så vad heter det? Deltagarantalet rör sig där kring en dryga 30 000.
Just det.
Per examenstillfälle.
Och du sa att det har ökat genom åren?
Antalet specialarrangemang, jo. Det finns en ökande trend. Den är kanske inte så drastisk som det låter, men att det finns ju mycket liksom lokal variation och sånt här. Och det finns säkert många orsaker bakom dem också.
Mar Porres, du studerar själv i ett gymnasium och då är du alltså också ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund. Vad tänker du när du hör de här siffrorna? Är det här något du ser runt omkring dig?
På ett sätt, jo. Det är inte något jag är överraskad om. Jag menar också, vi vet så allmänt att man kan ju gissa att över åren så har det nog ökat i och med att vi bara tröskeln att söka hjälp har blivit lägre, eller tröskeln att hitta kanske den här hjälpen eller diagnosen har blivit kanske lite mindre jobbig, och därmed så söker sig mer människor till hjälpen och får då, och om hjälpen ser ut som specialarrangemang i studentexamen, så är det ju en lösning. Vi ser det nog, och det kanske en grej som vi är oroliga över är bara att hur kommer det i framtiden att se ut? Att kommer alla ha möjlighet att få på sätt och vis liksom samma möjligheter i studentexamen? För de som behöver specialarrangemang startar ju inte på samma ställe som de som inte behöver specialarrangemang. Och för att de ska starta på samma ställe behöver de ju det här extra något. Så kommer det kunna uppfyllas i framtiden, kanske det som vi sitter och tänker på mera än ifall hur mycket det ökar och det.
Vi ska prata lite om den stora bilden alldeles strax, men jag tror det är på sin plats att nu berätta vad det är för, vad är det vi pratar om? Hurdana specialarrangemang kan det handla om? Om du Annika Gustafsson först berättar vad det helt konkret kan handla om.
Det kan handla om 2 timmar förlängd skrivtid, alltså till klockan 17. Normaltid till klockan 15, från 9 till 17 alltså. Och sen kan det vara frågan om större textfont, alltså att man får får använda större bokstäver och sånt. Och så kan det också handla om att man har rätt att få en större skärm. Det kan handla om att få skriva i ensamrum. Det kan handla om att få vila i ensamrum. Det kan handla om att skriva i smågruppsrum. Och sen har vi ju då det här akuta sjukdomsfallen som kan komma. Och då kan rektor bestämma till exempel om någon kommer med norovirus att hen har rätt att skriva förstås i ett rum och med tillgång till egen toalett.
Vem är det som bestämmer att får en studerande ett specialarrangemang eller inte?
Det kommer från studentexamensnämnden på basen av en ansökan som kommer från skolan.
Och hur tänker ni där då, Robin Lundell?
Ja, alltså det här är de vanligaste formerna av specialarrangemang som beviljas här. Och specialarrangemangen beviljas utifrån ansökan som görs upp av gymnasiet tillsammans med den här examinanden då. Och vi skulle gärna säga att det här är liksom en större process där då man redan under gymnasietiden identifierar olika former av speciella behov och vad heter det, svårigheter som examinanderna kan ha och hittar lämpliga sätt att ta hand om de här, hittar det lämpliga sättet för att lära sig saker och studera för varje examinand. Och det här har kanske blivit lättare nu i och med också att vad heter, vi har infört i Finland den här lagstadgade rätten till speciallärare som man har liksom bättre kontakt med, som har funderat mera på det här, och det kan vara en orsak också bakom den här ökningen av det här. Men vad heter det? Vi på studentexamensnämnden sen liksom den här sista så att säga biten i den här processen då, och att sen när man har hittat det här och konstaterar att vad heter det, trots allt för studentexamensproverna, för att de här examinanderna med speciella behov ska ha en likvärdig chans att visa sina kunskaper i de här proverna, precis som Mar sa här tidigare. Så vad heter det, behövs det någon form av specialarrangemang för att det här ska lyckas. Och då för att det här liksom ska vara så jämlikt och likvärdigt som möjligt, så går den här processen då ut på att gymnasiet beskriver det här behovet i en ansökan, och så beviljar vi rätten till specialarrangemang utifrån det här. Och här är tanken då att liksom alla gymnasister, oberoende vilka gymnasium, de ska behandlas så lika som möjligt och ha samma möjligheter att få de specialarrangemang de behöver. Men att det är ju gymnasiet som känner den här examinanden och gymnasiet då som vad heter det, har möjlighet att ta fram den här informationen som behövs här och hjälpa den här examinanden också att hitta det sätt att klara studentexamensproverna på ett likvärdigt sätt. Att det är ju ingen automatisk process heller att aha, du har läs- och skrivsvårigheter, du får två, absolut ska ha, vad heter det, automatiskt det här specialarrangemang, eller du har det här och det här, du får automatiskt specialarrangemang, utan här måste man, när man gör upp den här ansökan och när man funderar på att vilka är de lämpliga specialarrangemangen, så måste man ju se att det som räknas här är att hur påverkar den här examinandens svårigheter hans eller hennes förmåga att skriva de här proverna och uppvisa sina kunskaper i proverna. Inte det att man automatiskt får någonting om man har någonting, utan det är ju en liksom bedömning av var och en av examinandernas helhetssituation.
Ja, jag tänker ju här nu att förr var det ju så att man gjorde det här läs- och skrivtesten innan studentskrivningarna, eller redan i ett tidigt skede i gymnasiet, så kom det ju fram flera fall då där man har klara läs- och skrivsvårigheter. Och då för några år tillbaka, jag kommer inte ihåg exakt, så fick ju det här då inte förlängd tid, utan det beaktades i skrivningarna. Att den biten har ju tagits bort.
Det här är något som kom 2019 på hösten, trädde den här nya studentexamenslagen i kraft. Och den betonar mycket starkare än förut att liksom den huvudsakliga sättet att ta i beaktande sådana examinander som utifrån antingen sjukdom, funktionsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter eller främmande språk som modersmål, att ska få en jämlik chans att visa sina kunskaper, är att för det främsta sättet för det är specifikt specialarrangemang. Och bara i undantagsfall där specialarrangemangen visar sig inte vara tillräckliga, så kan den här svårigheten tas i beaktande vid bedömningen. Så att det ligger till grunden för att liksom det här specialarrangemangen nu är den här främsta metoden här. Det finns fortfarande den här möjligheten att det beaktas vid bedömningen, men att det sker endast om den här examinanden annars skulle få ett underkänt vitsord.
Kan man säga hur stor den här procenten är som får det här, att man beaktar hela det här svårigheten att skriva korrekt?
Du tänker på ansökningar?
Ja, på basen av en ansökan istället för förlängd tid.
Förlängd tid är någonting som för till exempel läs- och skrivsvårigheter så vad heter det, ges bara i lite svårare fall. De vanliga fallen är vad heter det då, textstorlek och sådana liksom mindre hjälpmedel och kanske lugnare miljö också. Men vad heter det?
Vi gick redan igenom olika typerna av specialarrangemang. Annika Gustafsson redogjorde för tjänstfullt för dem. Men du, Robin Lundell, du ställde dig frågan att vad är orsaken bakom, och Mar Porres, du nämnde att det kan vara så att tröskeln att söka hjälp och kanske tröskeln att få en diagnos har blivit lättare. Vill du utveckla det? Varför tror du, Mar Porres, att antalet specialarrangemang och antalet skrivande, alltså med specialbehov, ökar?
Att gå lite vidare på mitt svar, så jag upplever att det har också skett en liten kulturell skift, att det har blivit mindre skamfullt att söka den hjälpen eller att våga ta sig till då en speciallärare eller då en psykolog eller en läkare, beroende på fallet, så har blivit mindre skamfullt, eller det ses inte ner på samma sätt som det kanske gjorde för en 20 år sedan. Så därmed, när jag nämnde det, att det är lättare att söka hjälp och lättare få diagnosen. Eller det är inte kanske lättare att få det, men det är lättare att komma sig dit. För att man vet också mycket mer om sjukdomar och om diagnoser i allmänhet. Vi lär oss hela tiden mycket mer i vår värld. Så det är ju självklart att vi har fått en bredare kunskap och bredare uppfattning om vad läs- och skrivsvårigheter är till exempel. Så på det sättet så kan det vara att mera människor vågar sig ta till den där hjälpen och att det upptäcks också vid ett tidigare stadie. Det är bara en orsak varför vi tror. Sen beror det ju på, förstås på olika arrangemang, och nu har det ju kommit ett helt nytt system om man jämför med de senaste 10 åren. Du skriver vi allt digitalt. Så om det där specialarrangemanget att man kan få större teckenstorlek, så det kanske beror på att vi nu använder digitala medier istället för penna och papper. Inte för att säga att någon del alternativ är bättre, men att det kan bero på sådana små faktorer som vi inte ens tänker på.
Ja, studentprovet skrivs alltså numera på dator till skillnad från penna och papper som det var en gång i tiden. Men Marporre, som vi ser på uttryckligen studentskrivningarna, hur uppfattar de unga studentskrivningarna? Hur går tankarna inför?
Det varierar väldigt mycket förstås från individ till individ. Men jag måste också säga, sorgligt nog, så är det en jättestor press på själva skribenterna. Om jag tar från eget liv, så jag tror jag första gången hörde om studentskrivningar när den gick på 7 eller 8. Och inom första månaden på gymnasiet så uppmanades vi börja välja våra kurser för studentskrivningarna så att vi kan taktisera det. Och så är det som att studentskrivningarna berättas till oss unga som den enda lösningen vidare i livet för en gymnasist. Och där kommer det väldigt stor press för studerandena. Och den här stressen eller pressen är ju, den kan påverka väldigt mycket skrivandet. Och alla kommer vara i något skede av sitt liv med om något stort eller något stressande. Och alla reagerar på olika sätt. Att man kan få helt att man får ett tomt huvud där i salen. Men det beror på väldigt mycket. Jag känner själv människor och jag har hört jättemånga människor som bara upplever att ja, när jag övar nog dagen före nästan. Inte så överdrivet, men de övar kanske månaden före, börjar öva mer allvarligt. Och så tar de det vitsordet de får och så klarar de sig. Men alltså vet jag också många som har sedan början av gymnasietiden övat inför studentexamen. Och det känns som att vi aldrig glömmer bort studentexamen, så det kommer en jättestor press med just de här att få ett bra resultat. Och det nämndes ju att man kan sprida ut det på flera möjligheter. Men det finns ändå det där att om jag inte klarar av det här möjligheten måste jag vänta ett år eller ett halvår. Och att det här kommer vara att nu om jag inte slipper igenom psykologin så kommer det vara så att jag inte kommer slippa vidare till det universitetet jag vill söka till. Och då kommer jag inte klara av att det kan försämra, eller den här pressen kan försämra insatsen hos ungdomar. Men att i allmänhet är, för att säga det på ett kanske lite överdrivet sätt, så är väldigt många ändå rädda för studentskrivningarna. Bara liksom att hur kommer det gå eller hur ser det ut och vad kommer resultaten vara? För det är ju ändå en väldigt stor och viktig grej, ja, i gymnasietiden.
Det är det, för att studentbetyget, med det betyget man söker in till följande stadium, alltså till tredje stadiet. Och jag vet det här att lärarna nog är väldigt måna om att i ett ganska så tidigt skede säga till de studerande att man måste börja läsa i god tid och man måste ta det på allvar. Och gymnasiet har man valt att komma till för att kunna avlägga slutprovet då, som är studentexamen i ett ämne. Och med dåliga vitsord så kommer man inte heller vidare. Så att vi har ju ett dilemma här, att studentbetyg har blivit jätteviktigt för dagens ungdomar. Och jag håller helt med vad Mar säger här, att det är en stress för många medan andra tar det väldigt lätt och sätter dövöra till. Och så att, men ska man ha det klart för sig vart man vill vidare efter gymnasiet, så bör man också klara av ett bra studentbetyg och välja rätt. Och därför görs ju olika planer hela tiden, upp studieplaner upp för de studerande i gymnasiet. Man börjar redan på ettan och göra upp en plan och så uppdateras den hela tiden under studiernas gång.
No, ni verkar alla överens här och om att det där studentprovet och studentskrivningarna är extremt viktiga med tanke på framtiden också. Det ska ju sägas att det ändrar här för ett antal år sedan så att studentprovets vikt i antagningen till exempel högskolor öka. En tanke som nu slår mig när jag lyssnar är att om det är så att studentprovet och studentskrivningarna är jätteviktiga, om man är medveten om att det finns en möjlighet att få specialarrangemang, till exempel tilläggstid eller en lugnare miljö att skriva i, så tänker jag mig att man gärna tar emot det. Vad tror du, Mar Porres, är alla specialbehov i skrivningarna så att säga riktiga och äkta?
Jag skulle önska att det är. För jag menar, det är ju ändå en resurs som far till någon som behöver det. Att jag tänker inte stå här och säga att det som behöver behovet sådär fejkar det eller låtsas. Att jag vill nog tro att alla är. Och den där processen, precis som Robin här beskrev, är ju ändå en lite längre. Och jag har själv fått höra att man behöver fråga, vad är det, 2 lärare som behöver skriva en text, en motiverande text. Och troligen i större fall så behövs ju också läkarintyg ifall det är en sån här sjukdom eller en diagnos. Så jag skulle vilja påstå att det är inte så lätt att låtsas eller att bara ta upp det. Men det kan ju vara förstås att folk som har redan en färdig diagnos som... Vi talar bland annat om de där 2 extra timmarna. Om de normalt skulle klara av den där 6 timmarna men nu får 2 extra timmar, så kanske de tar det för säkerhets skull. Men då har de ju ändå en orsak till att behöva det, eller det finns motivation till det här specialbehovet eller arrangemanget.
Vad tror du, Robin Lundell?
Också vill jag säga att det viktiga är här ju att gymnasiet är med och stöder den här studeranden redan under hela gymnasietiden. Och här är det ju viktigt också med de här studieplanerna att man identifierar behoven i god tid. Och på det här sättet så kan man sen liksom hitta det bästa sättet för varje studerande att klara den här pressen och komma igenom studentexamen.
Men tror du att det kan finnas en lockelse att så att säga utnyttja systemet eller se till att man får specialarrangemang?
Lockelser finns ju alltid. Och vad heter det? Men jag hoppas att den här andelen av examinander som så att säga ansöker om och får specialarrangemang utan att egentligen behöva dem eller utan att ha liksom ett berättigat behov till den skulle vara så gott som nära noll. Att just utifrån den här långa processen och att här i gymnasiet inblandad i den här processen.
Vi gör ju de här planerna och vi jobbar med våra studerande sen årskurs 1. Att vi kartlägger alla där både i matematik och i läs- och skrivsvårigheter. Så att vi börjar nu jobba i väldigt god tid. Och som en orsak till att vi jobbar väldigt medvetet med det här idag redan från årskurs 1, så är ju det att vi har fått en speciallärare, precis som Mar sa här tidigare. Så det är ju en otroligt viktig sak för gymnasien att kunna stödja den studerande på rätt sätt. Och att få det här verktygen i god tid att jobba på rätt sätt och lära sig på rätt sätt. Hur lär jag mig om jag har svårigheter?
Absolut, det här är just vad jag vill höra.
Det har rapporterats eller skrivits och diskuterats i medier en hel del ganska länge nu, tycker jag. Men på senare tid om liksom att är det så att dagens unga har svårt att hantera motgångar och jobbiga situationer, så där i allmänhet känner ångest i svåra situationer. Tycker ni att det här som vi talar om nu är liksom ett tecken på det, Annika Gustafsson?
Ja, det är någonting som har hänt, för jag har ju varit lärare i ett gymnasium sedan 1991 och rektor sedan 2013. Och det här psykiska orsakerna som ligger bakom vissa av de här specialarrangemangen så har ju ökat. Och vi märker det ju redan när man går i gymnasien att man inte ens kan komma till skolan. Och det här är ju inte enbart i Pargas utan det är i alla gymnasier och alla skolor finns ju, och alla stadier. Så egentligen så finns den här problematiken att man kan välja att bli hemma eller gå någon annanstans om man kommer inte till skolan. Så att det där är någonting som inte jag kan sätta fingret på att vad är det som har hänt. Och svårt att ta motgångar, man får inte misslyckas. Misslyckas man så kanske föräldrarna kontaktar skolan det, och vi ska reda ut det, vad det här beror på. Att det där. Kanske inte föräldrarna heller riktigt kan misslyckas idag utan att skylla på någon annan.
Mar Porres, vad tycker du?
Jag kan nog se det. Och det där med att man vågar inte misslyckas. Så jag känner nog igen det. Både då i mig själv men också i många andra och från när man hör och besöker skolor. Men en grej som jag tror beror på när du Annika nämnde att du kanske inte vet varför. Att det är ju att den här friheten att välja har ändrats väldigt mycket. Med vår förlängda läroplan så är det att man måste direkt hamna in på ett andra stadie. Och så är liksom den här pressen och med regering som hela tiden vill öka antalet utbildade, så det är så att man måste hela tiden, man slipper inte att ta paus och välja utan man ska direkt vidare till tredje stadie efter andra stadie. Att det verkar som att det finns inte, det lämnas inte plats för att göra misstag eller sådana här testa saker, att testa sin väg, och det ska alltid allt vara rätt. Och det ska alltid, allting ska alltid gå på första försöket. Och det blir ju på ett sånt sätt. Och när jag själv talar med kanske lärare eller föräldrar eller dylikt, så då får jag oftast höra att jag testade min väg. Att jag var nog inte säker på min utbildning, men sen fick jag ju ändå utbildningen och så hittade jag rätt. Men det känns som en självklarhet nu med det världsläge vi har just nu. I och med att framtiden är så osäker. Så det enda vi kan leva i nuet. Och det enda i nuet är stressen inför vad som kommer i framtiden.
Ja, det här märker man ju också. Du har riktigt rätt i det här. Och det märker man ju också med ungdomarna idag. Att de har väldigt svårt att koncentrera sig. Och det är ju också en orsak till varför kanske man har svårt i skolan. Att man helt enkelt inte orkar koncentrera sig på den tid som du sitter där på lektionerna. Så det är ju ett dilemma idag också.
Nu när jag lyssnar här så jag kan inte låta bli att tänka att och jag tror du Robin Lundell får först svara på det här. Att hur ska en ung människa överhuvudtaget klara sig i livet om det känns liksom omöjligt att skriva ett studentprov i en gymnastiksal med andra människor? Om du förstår vad jag menar. Det är ju hela livet kvar efter det. Som är fullt av svåra situationer och så här. Att hur ska det gå i så fall?
Studentprovet och livet, hur det sen hänger ihop. Jag menar, hur väl studentexamen skulle vilja mäta precis allt om hur det går i livet, så är det ju, inte det vi gör. Utan studentexamen är ett tillfälle för examinanden att visa upp de kunskaper som de har förvärvat sig när de har studerat gymnasiets lärokurs. Och vad heter det? Och studentexamen är uppbyggd för att mäta just det här. Att det har liksom viss relevans för att man liksom kan visa just de kunskaper man har, men inte säger den ju liksom om inte visar den på något sätt alla aspekter i livet. Och här är kanske det viktiga här är att eftersom studentexamen trots allt har en viktig inverkan på hur man kommer framåt senare i livet i och med antagning till vidare utbildning och så här, så vad heter det, är det ju viktigt att de här examinanderna får en chans att visa sina kunskaper i de här proverna. Trots att de har olika former av problem som kanske gör det svårt för dem att göra det. Och här kommer de här specialarrangemangen in som en viktig del. Så skulle jag vilja säga att studentexamen är ju också på det sättet friare att när du en gång har avlagt studentexamen så har du de här vitsorden kvar. Du har också möjlighet att om du senare i livet kommer fram till att du vill höja någonting eller komplettera din examen på något sätt, så det är också möjligt. Och jämfört med till exempel inträdesprov och sånt här som var det vanliga sättet att komma in till en högskola tidigare, så vad heter det? Inträdesprov är en engångsföreteelse, och när du har presterat någonting i ett inträdesprov så, vad heter det, men inte kommit in, så är det där. Medan har du visat dina kunskaper i studentexamen, så har du kvar ditt studentexamensbetyg också i framtiden.
Mar Porres, vad tänker du om den här min fråga, att hur ska man klara sig i livet om ett studentprov känns oöverkomligt?
Det är en ganska svår fråga, och jag upplever att vi talar ju nu om studentexamen, men att det är så mycket större än själva studentexamen. Jag tänker inte kanske gå in på det så att, men att man måste bara på något sätt lyckas, att om det är nu studentexamen eller om det är den lokala skolan som behöver göra något, jag vet inte riktigt vad man ska göra, men för ungdomar är det enda som finns just nu är det där som händer i skolan. Och då kanske det är studentexamen. Men att det är något vi måste kolla på ett större plan, och det är något i samhället och i världen vi ska borde fixa, för att studentexamen ska inte vara det värsta i livet. Eller så där, att det ska vara den största motgången just nu.
Ja, jag tänker så här att sen fortsättningen från det att man har skrivit studenten och förhoppningsvis kommer in sen då till tredje stadiet, så jag har förstått också att där märker man av det här att det är väldigt jobbigt för många studerande, och de behöver också specialarrangemang på tredje stadiet. Så att det går vidare det här, att det är inte något som bara är då och nu med studentexamen, utan det lever kvar och ungdomarna överlag idag så behöver specialarrangemang för att komma vidare. Det är ju en ganska stor fråga.
Sen kan man ju vända på steken och säga som så att i och med de här specialarrangemangerna så finns det en hel del människor som nu kommer åt att visa att de har tillräckliga kunskaper trots sina problem. Och därigenom kan komma in på utbildning, avlägga gymnasie, avlägga studentexamen, komma in på ett tredje stadie utbildning och ta till sig kunskapen där, trots problemen. Det kanske inte var möjligt tidigare.
Mm. Och sen är det ju också så att hjärnan utvecklas tills man fyller 25, har jag hört. På det sättet så kanske förutsättningarna är bättre sen också när man blir lite äldre. Att det är väldigt mycket press just nu på ungdomarna som är där 18-19 år. Att få in allt och se helheter och så som de borde se. Som vi vuxna tycker att de borde se.
Precis. Och här har vi som tur är ett relativt flexibelt skolsystem i Finland, där det är liksom möjligt att fortsätta och återuppta studier och komma in på till exempel vuxenlinjer och avlägga prov i studentexamen på nytt om det tidigare inte gick. Börja om din examen. Du kan komma in på en högskola med en yrkesexamen och vice versa. Du kan gå över till yrkessidan med en gymnasiestudentexamen. Att det är meningen att det alltid ska finnas någon väg framåt, oavsett var man har hamnat.
Jag tycker att det är en väldigt fin utveckling som har hänt. Att fast du i 16-årsåldern så ska man välja andra stadier, så fort man inte är läropliktig något mer, så är vägarna framåt ganska fria. Och det är en väldigt fin möjlighet som vi har här i Finland. Att just som Robin sa, att vi har en väg framåt oavsett vad.
Vi ska kort ännu tala om det som egentligen först var grundfrågan. Att vad innebär det här för själva arrangemangen av studentskrivningarna? Det vill säga, vad för det här med sig för gymnasierna? Nu har vi talat om vilka specialbehov kan finnas och eventuellt varför de ökar i antal. Och så Annika Gustafsson, det att de ökar i antal, vad betyder det för er?
No, det betyder ju redan under skoltiden, alltså under gymnasietiden, så måste vi ju ta tag i de här problemen på ett helt annat sätt. Och tack vare den här nya lagen att vi kan ha speciallärare, så får vi hoppas att vi har...
Vad är det för ny lag?
Det är alltså det här att man har speciallärare och stöd för lärande och specialundervisning i gymnasierna. Så betyder det ju att vi har helt andra förutsättningar att jobba med de som har de här problemen.
Vad tänker ni, Robin Lundell, det är studentexamensnämnden som sätter upp riktlinjerna och regelverket för arrangerande av studentskrivningar, och sen är det gymnasierna som enligt bästa förmåga får försöka genomföra det. Hur tänker ni liksom kring den helheten?
No, här är ju tanken bakom de här specialarrangemangen som man får i studentexamen är att, vad heter det, de ska liksom hjälpa examinanden. Att, och de ska vara såna att liksom gymnasierna med skälig mängd arbete kan erbjuda de här specialarrangemangerna. Och därför till exempel ett vanligt exempel att vi för det mesta alltid beviljar plats i smågruppsrum istället för individuell rum, om det bara är möjligt, just för att det är lättare i gymnasien att ordna ett rum där det sitter några få, fler än en examinand i samma rum, jämfört med vad det är att hitta ett eget rum för var och en av de här som behöver ett mindre utrymme till exempel. Att här är tanken liksom att för att alla gymnasier ska kunna ge de här arrangemangerna likvärdigt, så ska de vara sådana att de ska inte vara alltför svåra att bistå med heller. Att det är tanken bakom här också. Och därför har vi en relativt begränsad palett av olika specialarrangemang, som kanske när man först tänker på dem inte kanske är så hemskt lämpliga egentligen för någonting, men att de är ändå en viss hjälp. Och här är då den här tilläggstiden och smågruppsrummen väldigt vanliga.
Annika Gustafsson, Robin Lundell nämnde här en skälig mängd arbete. Du som rektor vid Pargas svenska gymnasium, känns arbetsmängden skälig?
No, det är väl min arbetsuppgift. Men nu jobbar man ju väldigt intensivt med studentskrivningarna två gånger i år. Och på våren förstås, när vi har ett större antal, att hitta de här utrymmena. Fast man har en stor hall och allt det där, så ska man ha... Man ska kunna övervaka de här skrivningarna också ostört eller obehindrat. Vi har övervakare i salen och lärarna ska räcka till som övervakar. Visserligen finns det möjlighet att ta in också utomstående, men vi har sen den tekniska biten som alltid någon måste kunna där i salen när allt sker då via dator. Så att nu tycker jag att det har blivit mera jobb under de här åren jag har varit rektor.
Har det blivit för svårt?
Inte det för svårt, men det kräver en hel del planering och att man får hjälp från utomstående också som hjälper till. Jag tänker då på stadens, det här som hjälper till med att ordna bord och stolar och hämta dit allt, alltså den här fastighetssidan och sen också IT-avdelningen.
Och här med att se att vad som är skäligt och vad gymnasierna klarar av är ju någonting som vi vill och önskar för också en kontinuerlig dialog med gymnasierna om att hur det här ska kunna ordnas och vad som krävs för att det ska gå så bra som möjligt. Men att vi på nämnden också inser ju att det här är en stor börda för gymnasierna.
Mar Porres, hur kommenterar du den här liksom arrangörsbiten av det hela?
Jag håller med vad jag kan se och hålla med både sidorna då nämnden och skolan. Det som vi kanske mest blir att tänka på är just hur kommer det se ut då i framtiden. Att nu upplever vi ju det. Studerande och ungdomarna, de kommer ju på ett sätt bara dit. De behöver ju inte sätta sig in i själva arrangemanget. Förutom om de har då specialarrangemang och det allmänna de behöver hålla reda på själv. Men att det blir ju sen en fråga att med vår befolkning, att hur kommer skolorna ha möjlighet i framtiden ifall de har 10 studerande och som skriver något vart hälften eller en tredjedel av dem har något specialarrangemang som de måste beakta. Att hur kommer det lösa sig ifall det är större insatser? Och hur kommer lärarna räcka till och allt det här?
Ja, det är en jättebra fråga och värt att tänka på. Att alla ska räcka till och det är en resursfråga också. Det är det.
Robin Lundell, hör du den här oron om att små gymnasier kan ha svårigheter i framtiden?
Absolut, och det här är ju någonting som man måste tänka på och diskutera hela tiden så att man hittar de arrangemang som fungerar. Att vi står gärna till tjänst på nämnden med för den här diskussionen och vi försöker ge allt det stöd vi har, men att det ändå sist och slutligen där ute på fältet som arbetar med de praktiska arrangemangen sker.
Det verkar råda en fin samarbetsvilja här i slaget idag. Vi ska börja avrunda, men Mar Porres, du får en sista fråga. Du ska skriva ditt första ämne i studentprovet nu i mars. Hur känns det?
Det känns, alltså jag skriver då medellång finska. Och det känns både väldigt nervöst och stressande, men också på det sättet säkert. Jag har diskuterat det med vänner och sånt. Att språk, speciellt då kanske finskan eller engelskan som vi ändå känner till väldigt mycket och hör väldigt ofta i vår vardag, är ett bra sätt att ta sig in i studentskrivningen. Det är inte direkt man måste skriva lång fysik och ha allting där på gång, utan det är både nervöst men sen också lite, vi får se hur det går.
Lycka till!
Tack.
Lycka till.
Vi får hoppas att inga vattenläckor som nu förekommer och
exakt
skapa problem.
Där får jag säga tack till dig Mar Porres och till dig Annika Gustafsson och till Robin Lundell för den här diskussionen. Själv heter jag Mikael Pippo och jag vill också här till sist passa på att önska alla som skriver ett studentprov i vår lycka till.